Av någon oförklarlig anledning har jag ibland blivit anklagad för att ha svårt för att sluta mina predikningar. Ja, jag lider faktiskt av ett ständigt dåligt samvete på grund av att jag själv är medveten om det, denna sanning. Ändå tycks det inte leda till någon bättring. Men nu har jag upptäckt till min stora tröst att Paulus, han har svårt att sluta sina brev. Han försöker få till det i över 1,5 kapitel i slutet av Romarbrevet. Han skulle ju kunna ha slutat väldigt fint, tycker jag, i Romarbrevet 15:13 med versen om hoppets Gud, som man önskar ska uppfylla dem med glädje och frid i tron, så att ni har ett överflödande hopp i den helige andes kraft. Och det skulle han kunna ha lämnat romarna. Men det hade han knappast någon tanke på. Han måste ju också få delge dem någonting av sina personliga planer. Och så halkar han in på en redogörelse för hela sin missionsstrategi och sitt missionstänkande i slutet av 15 kapitlet. När han försöker förklara för dem varför han ännu inte har kommit till dem. Jo, det beror på att jag ständigt är inriktad på att nå i första hand dem som aldrig har hört evangeliet och sådana områden. Och när han beskriver sina närmaste planer och förestående resa till Jerusalem, så ser han sig också föranledd i slutet av 15 kapitel att vädja till dem att bistå honom i bönekampen. Och så ger han dem ett par förbönsämnen. Och så kommer ett nytt försök till avslutning i 15 kapitlets sista vers. Fridens Gud vare med er alla. Amen. Det skulle ju brevet kunna ha slutat, eller hur? Men än kan han inte ge sig. Än kan han inte slita sig ifrån romarna. Han kommer att tänka på Febe plötsligt. Hon som ju snart ska resa till Rom. Och hon som ska få det stora uppdraget att ta detta brev med sig till församlingen borta i Rom. Och så finner han anledning att introducera Febe för församlingen i Rom, så att hon kommer att bli väl mottagen där. Och när han tänker på församlingen i Rom, så kommer han genast på att där känner han ju en hel del personer som han nu måste också få hälsa till personligen. Han måste få ge dem sin personliga hälsning. Och han tar tid på sig nu i det 16 kapitlet att nämna dem vid namn. Totalt finns över 30 personer nämnda vid namn i detta kapitel. Och så är han färdig för ett nytt avsked i den 16 versen. Hälsa varandra med en helig kyss. Alla Kristi församlingar hälsar er. Men inte ens där kan han sluta. Han är mitt uppe i glädjen över församlingen i Rom. Men så kommer han att tänka på de faror som hotar församlingsgemenskapen. Och så kan han inte sluta brevet med mindre än att han också får varna dem. För dem som möjligen kan komma till Rom och vilja åstadkomma splittring i församlingen. Och så kommer några verser utav personliga varningsord. Han gläder sig över deras lydnad och uttrycker vissheten om en slutgiltig seger över Satan i vers 20. Och med denna not av triumf så är han färdig för en ny avskedshälsning. Jag vet inte vilken i ordningen nu. Det står det, vår Herres Jesu Kristi nåd vare med er alla. Och så brukar han ju sluta sina brev. Men så kommer tydligen Timoteus in i rummet och ser att Paulus just har avslutat brevet. Och så säger han, ja men hälsa från mig också Paulus. Ja visst ja, Timoteus min medarbetare hälsar också till det. Och så kommer Lucius och Jason och Sosipater också in. Vi vill också att du hälsar från oss. Och så får Tertius som är Paulus sekreterare skriva ner också en hälsning från dessa vänner. Och så tar han tillfället i akt som vi ser i vers 22 att också, som han säger, jag som har nedtecknat detta brev, jag hälsar också till er i Herren. Och Gaius förstås, min värd och hela församlingens värd, vi som samlas i hans hus, vi hälsar till er. Och Erastus, statskamren och brodern Quartus hälsar till er. Det ena efter den andra vill vara med i hälsningsorden. Men så ber Paulus slutligen att få ta till orda igen. När alla dessa namn har nämnts har liksom bara glädjen vuxit i Paulus hjärta. Och nu brister han ut i en riktig lovsång och lovprisning i de sista fyra verserna utav detta brev. En lovsång till honom som genom evangeliets förkunnelse har skapat sådana band av gemenskap mellan människor. Och de avslutande verserna av Romarbrevet är en högstämd doxologi, en högstämd lovprisning. En avslutning värdig detta väldiga brev. Sen finns liksom ingenting mer att tillägga. Honom, den ende vise guden, tillhör äran genom Jesus Kristus i evigheternas evigheter. Amen. Romarbrevets 16:e kapitel kan verka onödigt. Men jag vill påstå det är ett av de mest fängslande och kanske ett av de vackraste kapitlerna i hela Bibeln. Inte vackrast språkmässigt sett, eller stilmässigt sett, eller dispositionsmässigt sett. Men det är vackert i den bemärkelsen att den store aposteln Paulus tar sig tid med att i mycket uppskattande ordalag nämna namnen på enskilda människor som han likasom står i tacksamhetsskuld till och som han visar sin uppskattning utav. Och personer som han kände personligen i Romförsamlingen, fast han inte hade varit där, men personer som han hade träffat på andra ställen eller hört talas om. Det är en viktig sanning som Romarbrevet 16 kapitel ger oss. Detta väldiga brev som är så fyllt av lärosatser och doktriner och som rör sig på ett högt och djupt teologiskt plan, det slutar med att räkna upp namnen på en rad enkla människor. Det vill säga, det räcker inte med de gudomliga sanningarna, hur väl de är förmedlade och uttryckta. Nej, människorna är lika viktiga som sanningarna. Kärleken till åhörarna visar sig i Paulus avslutningskapitel av Romarbrevet. Hans kärlek, hans hjärta för de människor till vilka han skrev, det var den som motiverade honom att formulera Romarbrevets sanningar. Det var inte hans kärlek till teologin i första hand. Det var hans kärlek till människorna, på grund av sanningen naturligtvis. Men där kärleken känns, där blir budskapet också hört. Ibland kan sanningarna visserligen förkunnas, men kanske ganska kallt och okänsligt. Och det må vara väl uttryckt och formulerat, men det är ändå så som budskapet ginge förbi åhörarna. Det är för att de känner inte hjärtat bakom orden vibrera av kärlek till dem som budskapet riktas till. Därför så säger Jesus till Petrus: älskar du mig? Ja visst, du vet att jag har dig kär. Nåväl, föd då mina lam. Älskar du mig, Petrus? Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Ta hand om mina får. Uppdraget att få ha hand om Jesu får måste motiveras av en kärlek till Kristus. Utan kärleken blir uppdraget helt förfelat. Kärleken till flocken kommer att övertyga flocken om budskapets vikt. Och denna kärlek, den har en långt mera överlägsen effekt än överlägsen kunskap eller förstklassigt framställningssätt. Du grips mer av en predikant som kanske står och nästan stammar fram orden, men du känner hans hjärta blöder för dig, än den som välformulerat förkunnar sanningarna så som vore det bara att rabbla fram dem ur hans intelligenta hjärna. Det griper det inte. En ung man kom till den gamle pastorn Dr. Bonar och sa: pastor Bonar, jag älskar att predika, men ingenting händer. Varpå den gamle pastorn frågade: min unge man, älskar du människorna? Det räcker inte att älska att predika. Om man vill ha en effekt av sin predikan måste hjärtat slå av kärlek till dem som lyssnar. När Jesus såg folket så ömkade han sig över det. För han såg att de var så som får utan herde, illa medfarna. Han ömkade sig för dem. Hans hjärta greps av deras behov. Kombinationen av kärleken och sanningen är så viktig. De är tvillingsyskon i Bibeln. Kärleken, sanningen vandrar alltid tillsammans. Spurgeon sa: jag är fast övertygad att den som ovilligt och kallhjärtat predikar någon lära är dess värsta fiende. Det här kapitlet visar att Paulus inte bara var intresserad av att leverera, så att säga, teologiska sanningar. Han var intresserad av människorna som var mottagare utav dessa sanningar. Vi får aldrig gömma oss bakom sanningen. Vi får inte predika sanningen och så smita ut bakvägen och hem. Vi måste också möta människorna. Om vi inte kan säga den sanningen i kärlek, så är det kanske lika bra att hålla tyst. I det 16:e kapitlet i Romarbrevet visar Paulus sin respekt, sin vördnad och sin omsorg om de enskilda människorna. Även om det i det här fallet till stor del rörde sig om slavar eller före detta slavar borta i Romförsamlingen. Men lägg märke till hur ofta Paulus använder uttrycket i Kristus, i Herren, mina medarbetare i Kristus, som så mycket har arbetat i Herren och så vidare. Han ser dem hela tiden såsom varande i Kristus och därför dyrbara, oavsett social status i samhället. Han ser på dem mera så som Gud ser på dem, och då blir de av oerhört värde för honom. Tänk om vi kunde se på varandra lite mer så som Gud ser på oss. Med glädje, vill säga, med tillfredsställelse, ja, till och med välbehag. Vi kanske skulle komma att uppskatta varandras gemenskap ännu mer. Vers 1 och 2 handlar om Febe. Och det som fått uppfattningen att Paulus var en man med kvinnoförakt, han har läst sin bibel mycket dåligt. I kapitel 16 så nämner han många kvinnor vid namn, och han uttrycker sin stora uppskattning av dem och rekommenderar dem för deras arbete i Herren och är oerhört tacksam för deras tjänst för församlingen och den tjänst han själv har åtnjutit utav dem. Till att börja med introducerar han nu Febe, som troligen var den som skulle få ta brevet till romarna med sig på sin resa till Rom. Ett stort förtroende, bara det. Och nu anbefaller han Febe till församlingen i Rom, det vill säga han rekommenderar henne. Han presenterar henne som en församlingens tjänarinna där hemma i Kenkrea, i Korinths hamnstad där hon bodde. Febe var möjligen en så kallad församlingsänka, som 1 Timoteus 5 talar om, som hade trätt in i en tjänargärning i församlingen i Kenkrea. Att kalla henne diakonissa, som en del översättningar gör, det är att föregå kyrkohistorien. Ty något sådant ämbete fanns inte i Nya testamentets tid. Men kvinnor har alltid varit med och utfört en viktig tjänst i den kristna församlingens hela historia. Att Paulus här kallar Febe en församlingens tjänarinna, det är egentligen att ge henne högsta tänkbara eloge och epitet. Vad Paulus själv framförallt berömde sig utav och skattade sig lycklig över, det var att han beskrev den ofattbara nåden att få kalla sig en församlingens tjänare. Tänk att jag får vara en församlingens tjänare, jag som har förföljt Guds församling. Kenkrea var Korinths hamnstad, och på vilket sätt Febe här tjänade församlingen, det vet vi inte med säkerhet. Men det står ju att hon har varit till stöd för många och jämväl för mig. Och det grekiska ordet för stöd betecknade för grekerna någon som hjälpte och försvarade en människa inför till exempel myndigheter, en som förde talan och främlingars vägnar. En sån person skulle se till att främlingar som bosatt sig i till exempel Kenkrea eller uppehöll sig i landet inte skulle bli förfördelade därför att de saknade medborgarskap. Hon skulle vara någonting av en försvarerska för dessa människor. Om Febe var en sån person, så hade hon givetvis en god och hög social status och säkerligen också vissa ekonomiska tillgångar. Och hon kanske agerade på något sätt som en beskydderska för den lilla kämpande församlingen i Kenkrea. Hon hade ju till och med varit Paulus till stöd och hjälp. Säkert var hon en mycket gästvänlig kvinna som de resande predikanterna hade haft stor glädje utav. Och nu stod Febe i beredskap att åka till Rom i vissa ärenden, möjligen utav juridisk art. Och Paulus säger att hon kommer att behöva er hjälp, så bistå henne i allt var i hon kan behöva er. Och han vädjar till den för det första att ta emot henne på ett sätt så som det behövs det heliga, vers 2, det vill säga på ett kristet sätt, så som det anstår kristna att ta emot andra kristna hjärtligt. Bevisa henne all gästfrihet och gästvänlighet. Det är intressant att den kristna människan kunde alltid finna ett öppet hem var helst han reste i romarriket. Där det fanns en kristen församling, där fanns det alltid öppna dörrar för honom eller henne. Särskilt om hon eller han hade med sig ett litet rekommendationsbrev från sin hemförsamling som bestyrkte att de var kristna med förtroende. Rekommendationsbrevet hjälpte till att förena skilda församlingar utöver romarriket, samtidigt som de beskyddade församlingarna för eventuella bedragare som ville utnyttja de kristna. Gästfriheten var mycket stor på den tiden i de kristna församlingarna. Och förresten, det finns många exempel på det än idag. 1974 när jag gästade Sydkorea, och det var en stor konferens för koreanerna i Seoul, 320 000 människor utifrån hela landet kom till den här konferensen. Omkring 40 000 bodde i en tältstad ute på flygfältet. Men många av dem som bodde i tält där ute, bara på en liten plastskynke på marken, De var egentligen invånare i själva staden Seoul, men de hade lämnat sina egna lägenheter för att människor, kristna människor utifrån landsbygden och andra städer skulle få bo i deras bostäder under konferensveckan. Så flyttade de själva ut för att bereda rum för sina trossyskon. Det var väldigt fin gästvänlighet. Ta emot henne i församlingen, säger Paulus. För det andra, bistå henne i allt vad hon kan behöva. Hon är ju en främling i Rom, och hon kan behöva er hjälp med många praktiska saker. Vi kanske föreställer oss Paulus som den store samlingarnas man, och med en uppgift så stor att han knappast skulle ha tid med enskilda människor. Men människor var hans kallelse. Inte program, inte projekt, inte möten, inte konferenser, utan människor. Han såg evighetsvärdet i varje människa. Han såg i varje människa en person som Jesus Kristus hade ansett värd att lida döden för. Visst talade Paulus till skarorna när tillfälle gavs, men det verkar så som han oftare och minst lika gärna uppehöll sig i de mindre sammanhangen, och gärna i de små grupperna, ja nästan helst bara man mot man. I Apostlagärningarna 17 är han i huvudstaden, eller den stora staden Aten. Och i synagogan, står det i den 17 versen, så höll han samtal med judarna. Men på vardagarna, så står det, så var han ute på torgen varje dag och höll samtal med dem som han träffade där. Han höll på med personlig evangelisation veckan igenom. Så att till slut så kom man till stoikerna och epikurerna och sa: vad är detta för underlig karl som springer här och har ett märkligt budskap att förmedla? Han fångar än den ene än den andra och sätter sig ner och berättar om Jesus Kristus, han som har dött och uppstått. Och så förde man honom ut på Areopagen och bad att han skulle förklara sig närmare offentligt. Men då kanske flera veckor hade gått när han hade bara uppehållit sig med personlig evangelisation. Han väntade inte till sin talarstol hade satts i ordning för honom och publiken hade samlats. Han gick ut på gatorna, på torgen. Där trivdes han som fisken i vattnet, om jag känner Paulus rätt. Paulus måste ha varit särskilt uppmärksam på de människor han träffade, ivriga att lära sig deras namn. Och när de kom till tro så såg han egentligen sitt arbete bara så som påbörjat. För som vi läser i Kolosserbrevet 1: vi förkunnar Kristus i det vi förmanar var människa och undervisar var människa med all vishet för att kunna ställa fram var människa såsom fullkomlig i Kristus. Observera den individuella omsorgen och det höga målet med varje individ. Till fullmognad i Kristus skall hon föras. Och när han tar avsked av de äldste i Efesus nere i Miletus i apostelgärningarna 20, så talar han förmanande till dem och påminner dem och säger: kom ihåg att jag i 3 års tid, natt och dag, oavlåtligen under tårar har förmanat var och en av er. Han hade tillbringat tid med dem personligen, i nöd, i själavård, i undervisning, i förmaning. I sitt brev till Thessalonikerna så påminner han också dem och säger: kom ihåg hur vi förmanade er och uppmuntrade var och en av er så som en fader sina barn. Paulus såg mer till kvaliteten än kvantitet. För oss är ofta antalet viktigare än kvaliteten. Vi kanske bedrar oss där ibland. Om vi ständigt är på jakt efter nya människor så mycket att vi inte hinner att ta vara på varandra. Om alla vi som vandrat med Kristus på vägen en bit beslöt oss för att ta hand om en enda människa i församlingen som kanske är ny på vägen och ny i sin tro, och hjälpa den människan att stadgas i sin tro, kanske vi inte skulle ha några själavårdsproblem i församlingen alls. Och kanske vi inte skulle behöva uppleva det tragiska faktum att människor då och då faktiskt nästan omärkligt glider ut ur församlingens gemenskap. Var finns hos dig detta personliga ansvar för någon enskild människa? Ska jag ta vara på min broder? Undrade Kain en gång urskuldande. Ja, det ska du. Det är precis vad du och jag är kallade till. Att ta vara på vår broder, på vår syster, den enskilda människan. Paulus personliga omsorg om individerna gjorde att han lärde sig deras namn. Hans brev är fulla av personnamn. Och han kunde skylla på: men jag möter så mycket människor, jag har ingen chans att lära mig alla namn. Han inte bara nämner deras namn, när han hälsar till dem, till exempel här i Romarbrevet 16, han säger också någonting om dem, någonting uppskattande, någonting uppmuntrande, någonting som man är tacksam för. Priskilla och Akvila till exempel, mina medarbetare i Kristus Jesus. Och de har ju till och med vågat sitt liv för mig, och jag står i tacksamhetsskuld till dem. Dessa två tältmakare, Priskilla, en romersk kvinna, Akvila, en jude, som hade förvisats ifrån Rom av kejsar Claudius, som förvisade alla judarna år 52 efter Kristus. De kom till Korint och förenades med Paulus i hans arbete där, startade en husförsamling i sitt hem, for med Paulus till Efesus, tog hand om Apollos från Alexandria, och Priskilla och Akvila tog honom hem till sig och undervisade den nyomvände yngling vidare om Guds väg, som det heter i Apostlagärningarna 18. De hade en undervisande tjänst tillsammans, dessa två makar. Och jag tror det är riktigt att så ofta som möjligt och så långt som möjligt försöka uppmuntra makar att hitta en gemensam tjänst i Kristus, i församlingen. Ett kött, en tjänst. När vi avskiljer äldste borde vi kanske samtidigt ha med deras fruar i förbundsakten. De är ju ett inför Gud, och de borde vara ett i tjänsten också. Kanske var det under upploppet mot Paulus i Korint eller Efesus som Priskilla och Akvila, som grundtexten säger, hade riskerat sin nacke för hans livs skull. Kanske de hade tagit honom i beskydd eller försvar och därigenom bevisat honom sin kärlek i det att de till och med hade riskerat sitt eget liv. Är vi beredda till sådana dåd för varandra? I det här kapitlet så nämns åtminstone 5 husförsamlingar, verkade som fanns där borta i Rom, i olika hushåll. Inte förrän i det tredje århundradet vet vi att man verkligen började uppföra kyrkobyggnader. Till dess samlades man i hemmen, och det hem och hus som hade var så pass stora att de små församlingarna ifrån grannskapet kunde samlas där. Och Aquila och Priscilla, de hade för vana att öppna sitt hem för Guds församling, både i Korint, i Efesus och nu i Rom. Hemma hos dem samlades de troende. De hade tydligen ett ganska stort hus. Ja, jag vet inte. Men de hade kretsmöte hemma hos sig minst en gång i veckan. Det är väl ingen som knotar över att öppna sitt hem för Guds barn. Det är den största tjänst du kan göra med ditt hem. Det är ingen privat sak detta, att ha ett privat hem. Det är Guds hem också det. Och så hälsar han i vers 5 till Epenetus, som var den första som hade kommit till tro i provinsen Asien. Ja, det står den första som kom till Kristus. Det är ett väldigt fint uttryck. Den första som Paulus hade fått vinna i provinsen Asien. Förstlingsfrukten utsågs också ofta till andliga ledare. Vers 6. Hälsa Maria, som har arbetat så mycket för er. Vers 7. Hälsa Andronikus och Junias, mina landsmän, judar och mina medfångar. Möjligen hade Paulus suttit i fängelse tillsammans med dessa, eller kallar han den medfångar bara därför att han visste att de hade suttit i fängelse på samma sätt som honom för Kristi skull. Och de hade ett gott anseende bland apostlarna. Ja, de kanske till och med räknades bland apostlarna. Kanske var de evangelister som hade kommit med evangeliet till Rom en gång. Och så står det i slutet av vers 7. De har längre än jag varit i Kristus. Det vill säga, det finns en tid då man inte är i Kristus, och så kommer en tid då man är i Kristus. Det går inte att vara båda deras samtidigt. Antingen är du som är här idag, är du i Kristus, eller också är du utanför Kristus. Är du utanför Kristus, kan du idag komma in i Kristus genom att komma till Kristus. Det verkar som man visste hur länge man hade varit i Kristus. Paulus hade sannoliken varit en religiös människa och en nitälskande farisé, men det hade inte räckt. Han var den tiden utanför Kristus. Vers 11. Hälsa dem av Narcissus hus som är i Herren. Det vill säga, alla av Narcissus hus var inte i Herren ännu. Det är alltså en skillnad på att vara i Herren och att inte vara i Herren. Vers 8-9. Hälsa Ampliatus, Urbanus, vanliga namn på slavar i Rom, återfinns på många inskriptioner som man har hittat från den här tiden. Apelles, den i Kristus beprövade. Han hade tydligen genomgått svårigheter och prövningar, kanske lidit förföljelse för Kristi skull, men hans tro på Kristus hade bevisat sig vara äkta, och han hade blivit känd för att utstå lidanden och behålla provet. Har du tänkt på att man inget säkert kan säga om en tro som aldrig har prövats? En bro bör prövas för att man ska veta dess bärkraft. Och därför säger första Petrus brev att var inte förvånade om er tro utsätts för prov. Det kanske är nödvändigt. Lika som guldet måste utsättas för eldens prövning för att all slagg ska brännas bort och det äkta varan ska bevisa sig vara bestående. Aristobulus hus. Där samlades tydligen, eller möjligen, en husförsamling. Aristobulus var möjligen bror till konung Herodes Agrippa. Och han bodde i Rom och var kejsarens vän. Herodion, också en av Herodes hus. Vers 12. Hälsa Tryfena och Tryfosa. Återigen två kvinnor. Möjligen systrar och kanske till och med tvillingssystrar. Eftersom det var vanligt att bilda tvillingars namn utifrån samma ordstam. Åter ett uppskattande ord om två kvinnors arbete i Herren. Likaså Persis, säger han i vers 12. Persis som så mycket har arbetat i Herren. Och Paulus vet ju att inget arbete i Herren är förgäves. Därför uppmuntrar han ju korintierna att överflöda i Herrens verk. Inget arbete i Herren är förgäves. Därför gläder han sig så fort han ser människor arbeta i Herren. Vers 13, Rufus, den i Herren utvalde, står det, antyder att han på ett särskilt sätt hade utmärkt sig i sin iver att tjäna Gud. Möjligen är det den Rufus vars far man hade tvingat Simon av Cyrene att bära Jesu kors. Han är från Nordafrika, men som hade flyttat till Jerusalem. Möjligen är det hans far, för i Markus 15 så nämns hans son Rufus. Det skulle i så fall kunna förklara varför Paulus också kände Rufus mor, som han säger, som också för mig har varit en mor. Kanske han hade bott i deras hem ibland när han uppehållit sig i Jerusalem och så blivit behandlad som en son i huset. Också en apostel kan uppskatta moderlig omsorg. Vers 14 och 15 nämns ytterligare ett par husförsamlingar. Och i vers 16 så står det nu: hälsa varandra med en helig kyss. Och det upprepar Paulus i många avslutningsord i sina brev. Och Petrus säger i sitt brev: hälsa varandra med kärlekens kyss. Det tillhörde österländsk sed att individer av samma kön kysste varandra på kinden som ett tecken på respekt, vördnad och tillgivenhet. För de kristna innebar hälsningskyssen dessutom en symbol för den kristna syskongemenskapen och syskonkärleken. Justinus Martyren säger i det andra århundradet att när vi avslutat våra böner så hälsar vi varandra med en kyss. Det är lite skralt med kyssandet i Saronkyrkan. Jag har varit här i 7 år nu och ingen har kysst mig än. Men skämt åsido, jag efterlyser egentligen ingen österländsk sed. Men den kärleksfulla vördnaden och respekten för varandra, den är vi skyldiga att visa varandra. Kanske sker det idag och i vår kultur genom en varm och tillgiven handtryckning. Jag vet faktiskt de som blivit medlemmar i den här församlingen tack vare att så många hälsade på dem på ett varmt och innerligt sätt första söndagen de var här på besök. Men ändå så finns det så mycket för oss att göra här. Det finns faktiskt också de som har gått här flera veckor utan att någon hälsat på dem eller samtalat med dem. Tänk om var och en av oss skulle ha som mål att hälsa på minst en för oss ny människa varje söndag. Bara en. Det viktigaste är inte att du hinner hälsa på så många som möjligt varje söndag. Det är viktigare att den eller det som du hälsar på verkligen känner att du är intresserad av dem. Hasta inte förbi varandra. Vi måste börja vänja oss vid himlen, mina vänner. För där ska vi umgås med varandra i evighet. Om du hade som mål att hälsa på minst en för dig okänd människa varje söndag, skulle du under ett år ha gjort så där 40-50 nya bekantskaper i församlingen. Det här är ett sätt på vilket vi visar omsorg om individen och om varandra. Vi visar att vi hör ihop genom att vi visar intresse för varandra. Låt det inte bara bli ett passivt handslag eller en nick och så hastar du ut ifrån kyrkan. Utan stanna upp och fråga: vem är du? Vad heter du egentligen? Jag har sett det förut, men jag undrat så vem du är. Är det första gången du är här? Inte samma person alltså. Välkommen till kyrkan. Välkommen tillbaka. Du kommer att göra bort det många gånger. Jag gör bort mig minst en gång varje söndag. Jag har hälsat människor välkomna till Saronkyrkan som varit medlemmar här i över 20 år. En söndag gick jag fram till ett ungt par och hälsade dem välkomna till Saronkyrkan och frågade vad de hette. Och plötsligt så, när de öppnade sin mun, så kom jag på den obehagliga sanningen att jag bara ett par veckor tidigare hade hälsat dem välkomna här vid nattvardsfirandet som medlemmar i församling. De kommer jag ihåg namnet på sen. Jag brukar få fråga ett par, tre gånger innan jag lär mig namn. Men jag gör hellre det, och jag gör hellre bort mig än att bara slinka förbi och bli uppfattad som en nonchalant person. Vi ska ha som målsättning att lära varandras namn. Ni äldre som så ofta säger att det har kommit så många ungdomar till församlingen, man känner inte hälften. Nej. Börja hälsa på dem och fråga vad de heter och vilka de är och vad de sysslar med. De är inte farliga. Och ni yngre, var inte blyga för de äldre. Flockas inte bara ihop i era kotterier och grupper efter gudstjänsten. Ni hinner ändå umgås med varandra. Ta tillfället i akt när ni ändå är i kyrkan med församlingen att hälsa på åtminstone någon av de äldre och fråga vad de heter. Och du anar inte vilken glädje det kanske innebär för den äldre människan som går hem och känner sig så förunderligt förvånad att en ung människa kom fram och hälsade på mig och frågade vem jag var. Så kan du betyda så mycket för en av våra äldre medlemmar genom att bara hälsa på dem och intressera dig för dem ett par tre minuter efter gudstjänsten. De vi redan känner, de hinner vi ju tala med ändå, eller hur? Och här vill jag nu tala om en sak som jag tycker är väldigt viktig, och det är just förbönstjänsten. I förbönstjänsten, jag hoppas fler och fler kommer med här, för det är en verklig tillgång att få vara med och be för församlingen. Och genom att vara med i förbönstjänsten så får vi en övning i omsorgstänkande för varandra. Och varje vecka så är en sida i adresskalendern angiven. Den här veckan ber vi för sidan 27. Och så kommer en 20-30 namn som du inte känner hälften utav. Men eftersom det är den veckan och de namnen, så bär du fram dessa inför Herren i vetskap om att de är dyrbara inför Gud och de är mina syskon och de har jag ansvar för och de tillhör jag. Och du tackar Gud för dem och du ska finna att den helige ande ger dig glädje i den tjänsten. Och ibland så kanske det får dig att tänka, men den här människan har jag inte sett på länge. Jag undrar vad som är med henne, med honom. Jag måste ringa och höra. Eller en människa som du kanske inte alls känner. Tänk om du skulle våga ringa upp och säga, jag håller på och ber för dig den här veckan. Är det någonting särskilt jag kan komma ihåg när jag ber för dig? Jag tror ingen kommer att bli arg för en sån påringning. Utan känna, är jag föremål för ett sånt intresse och en sån omsorg i församlingen? Ja. Varje vecka så är alltså 20-30 medlemmar föremål för speciell förbön på det här sättet. Och det borde vi alla vara med. Vi borde alla vara med. För det är bibliskt och det är vad Paulus ofta gör. Jag tackar Gud för er så ofta jag tänker på er i mina böner. Och så kan han deras namn. Och så räknar han upp deras namn inför Herren. När nu Paulus under ett längre avsnitt uppehållit sig vid den underbara syskonkärleken och sammanhållningen bland de troende, så kommer han nu fram att tänka på de eventuella faror som kan hota den här gemenskapen. Och vers 17-20 så ger han dem en sista varning. Se upp för dem som kan splittra. Markera ut dem för er. Sortera ut dem och ta avstånd ifrån dem. Tag er tillvara för falska profeter, säger Jesus, som kommer till er i fårakläder, men inväcker sig glupande ulvar. Deras metod, säger han i vers 18, är milda ord och fagert tal. De talar inställsamma ord och på ett vackert sätt. De talar sådant som tittlar folk i öronen. Satan hatar Romarbrevets förkunnelse om frälsningens fria nåd. Och han, Paulus, vet att attacker är att vänta. Och han